Välkommen till Noaks Ark-podden. Vi är idag på Folkhälsomyndigheten och träffar statsepidemiologen Anders Tegnell för att ställa några frågor om det nya coronaviruset ur ett HIV-perspektiv. Välkommen Anders.
Tack.
Får jag ställa frågan, hur allvarligt är det här med coronavirus? Ska vi vara oroliga?
Jag tycker man ska dela in i olika delar. Vi ska inte vara oroliga i Sverige idag. Vi har ingen spridning av det här viruset idag i Sverige. Vi har ett antal fall som har kommit hit, men de har regionerna tagit väl hand om. De har smittspårat runt om och brutit smittkedjorna i de fallen. Så vi har ingen spridning ut i samhället idag. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg, att vi ska inte gå runt och oroas för det nu. Sen hur det kommer att se ut i framtiden, det är ju svårt att veta. Vi har ju lite orosmoment på horisonten. Och det största orosmomentet är kanske Iran, där vi har en ganska omfattande spridning nu som myndigheterna inte pratar så mycket om. Och där man får en viss känsla av att man nog kan komma i en situation som kan vara svår att hantera överhuvudtaget. Sen har vi Sydkorea där man verkar hantera det här väldigt bra. Man har begränsat spridningen väldigt ordentligt även om det fortfarande är mycket fall. Och sen har vi förstås Italien som är ju liksom vårt stora problem just nu eftersom det är så mycket resenärer som åker dit och sånt. Och vi får väl se de närmsta veckorna hur det kommer att utveckla sig i Italien. Men på det hela taget, ja, någon gång i framtiden så kanske vi får den här spridningen brett över hela världen. Vi vet inte överhuvudtaget. Det här uppför sig väldigt annorlunda än andra virus. På det. Inte alls som HIV har spritts eller som influensan brukar spridas, utan sprider sig på ett väldigt mycket mer nyckfullt sätt. Så det är svårt att veta vad som kommer att hända. Och så måste vi då komma ihåg att sjukdomen för de allra flesta är en väldigt lindrig sjukdom som liknar mer en höstsnuva eller någonting. Sen är det en liten grupp som får allvarlig sjukdom. Men den är väldigt liten, rör sig om kanske någon andel av någon procent eller möjligen någon enstaka procent.
WHO gick ut igår och betonade just hur lindriga de flesta infektionerna här är. Hur pålitliga är uppgifterna om antalet döda? Kan det inte finnas personer som vi inte känner till därför att de har fått så milda symptom som inte räknas in?
Jo, så är det helt säkert. Det finns ett, tror jag, väldigt stort mörkertal. Och de här 70-80 000 personerna som man har registrerat i Kina hittills och som det nu finns ganska bra data om, så är det de som har faktiskt kommit till sjukvården. Och med tanke på vad man har sett på andra ställen när man har provtagit mycket bredare och sånt, så är det helt uppenbart att det finns väldigt många fler runt om här. Vilket ju gör i praktiken att väldigt mycket av de siffrorna vi pratar om idag, allvarlighetsgrad och sånt, kommer att minska. Det kommer att vara väldigt mycket färre som blir riktigt allvarligt utsatta på, med andel av befolkningen än vad vi ser i Kina idag. Det tror jag helt klart.
Kina har ju väldigt mycket data, väldigt många som har blivit drabbade. Och det som de har publicerat visar att det finns en väldigt stor skillnad beroende på ålder. Ja. Hur allvarligt det här. Kan du kommentera det?
Jo, men det verkar som att ålder verkar ju vara den viktigaste faktorn egentligen. Det finns andra, en del kroniska sjukdomar, kärlsjukdomar också som slår igenom. Men rätt mycket av det är relaterat till åldern, så man får en känsla av, jag hörde någon podcast från en av epidemiologerna i Hongkong, en av världens bästa på det här området, som också sa att åldern verkar vara den stora skillnaden, där det går från procent eller delar av en procent upp till kanske 5-10% i risk för död när man har blivit kliniskt sjuk jämfört med mellan unga och gamla. Men då ska vi komma ihåg att det här kinesiska data. Är man gammal i Kina så har man en helt annan hälsa än man har om man är gammal i Sverige. Så jag tror att vi ska vara försiktiga med att översätta det här. Är man 80 år i Kina så har man levt ett rätt tufft liv, speciellt ute på landsbygden. Man röker väldigt mycket mer, har överhuvudtaget väldigt mycket mer negativa effekter med sig på sin ålderdom än vad en svensk 80-åring har. Så jag tror inte vi ska överföra de här siffrorna direkt, men att det är större risk för äldre, det kommer det nog förmodligen vara i Sverige också. Men inte alls lika stor skillnad som i Kina, det tror jag inte.
I medierna har man sagt att personer som, inte bara personer som är äldre, men personer med underliggande andra sjukdomar och nedsatt immunförsvar skulle vara särskilt utsatta för att få en allvarlig infektion om man blir smittad av coronaviruset. Kan du kommentera det på något sätt?
Ja, jag menar att fortfarande så kommer vi tillbaka till den här stora kinesiska studien. Och där ser man ju att personer med hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, cancer har en högre risk. Det finns ingenting som pratar om personer med nedsatt immunförsvar sådär generellt. Även om förstås cancersjukdom kan vara kopplad till det, så behöver det ju inte vara det. Så jag tror att man, återigen, så måste man vara lite försiktig med att överföra siffror direkt från Kina till Sverige. Och något tecken på att just nedsatt immunsvar skulle vara väldigt farligt, det finns det ju inte. Även om den gruppen människor i alla befolkningar är ju ganska liten, och förmodligen väldigt liten i den här befolkningen i Kina.
Man menar alltså inte personer som har HIV-infektion?
Nej, även om den gruppen, nu kan jag inte exakt hur många Wuhan som är HIV-positiva, men min allmänna intryck från Kina är att den förmodligen är rätt liten, så det är inte säkert att den syns så mycket. Men det finns absolut inga signaler från varken från Kina eller från de utbrotten vi har utanför Kina att just HIV-smittade skulle vara en större riskgrupp än någon annan.
Det har också rapporterats att man har använt i Kina, Thailand, Japan tror jag också, Kaletra, proteasen, det är två proteashämmare i en tablett mot coronaviruset. Med viss framgång, kan man dra några slutsatser av sådana här enstaka fall?
Nej, jag tror man ska vara väldigt försiktig med det. Nu vet jag att i Japan så håller man på att göra lite mer seriösa studier runt det här, och jag tror att vi ska hålla oss väldigt lugna fram till det kommer fram bättre data från Japan om vad det här egentligen betyder och hur och om vi överhuvudtaget ska använda kaletra på det här viset. Det kan vara så till en liten grupp med väldigt, väldigt sjuka personer som redan har väldigt svåra besvär, att man då kan behöva ge kaletra eller någonting liknande i ganska höga doser och sånt då, för att möjligen göra det lite lättare att klara av de väldigt svårt sjuka. Men jag har väldigt svårt att tro att vi någonsin kommer att använda de här medlen på en bredare bas, framförallt med tanke på att de allra flesta blir ju inte speciellt sjuka.
Finns det några rekommendationer från myndigheten vad gäller utlandsresor? Ska man undvika att åka till vissa ställen?
Nej, inte allmänt. Men som alltid när man åker utomlands, så tycker jag, då får man ju liksom fundera på vilka risker finns det med de ställen man åker till. Och det kan ju vara allt mellan att trafiken är farlig och ja, det finns många olika saker. Så att även här gäller ju att hålla koll på läget, var man ska åka någonstans. Om det är ställen som där man har en väldigt omfattande spridning, så kanske man ska fundera på om det är rätt resmål att använda just nu. Om inte annat, för att det kommer ju vara väldigt krångligt att åka till den typen av resmål. Sjukvården kommer inte fungera någon vidare. Det finns stora risker för att flighter och sånt blir inställda. Så till exempel att åka till Iran just nu blir förmodligen väldigt krångligt, och då ska man ha väldigt goda skäl för att åka dit.
Är det något speciellt som du ser att man borde tänka på som person som har HIV?
Nej, jag tror att följa situationen. Jag tror att man kan räkna sig som vem som helst i befolkningen, vilket jag tycker man på många sätt kan göra som HIV-positiv idag. Och det gäller även den här situationen. Vi följer den här situationen väldigt noga. Skulle det dyka upp någon som är signaler om att just den här gruppen behöver ytterligare hjälp på något sätt, så kommer vi förstås att förmedla det så snart vi vet. Men hittills har vi inga signaler alls om det, utan det här verkar kunna fungera på samma sätt för den här gruppen som det gör för befolkningen i övrigt.
Tack för att du var med, Anders.
Tack själv.